Då hälsar jag välkommen till ett bonusavsnitt av Hockeystudion. En ambition som jag och kollega Thomas Roos hade inför säsongen var att bjuda våra trogna lyssnare på något mer än bara de vanliga programmen varje vecka. Och det här är just ett sådant bonusavsnitt som ni lyssnar på. Och jag sitter här med David Petrasek, född den 1 februari 1976 i Jönköping, moderklubb HV71. 887 SHL-matcher varav 645 för HV och resterande för Malmö. Dessutom 1188 utvisningsminuter. 3 SM-guld med HV71, 95, 2008 och 2010. Poängrekord för backar under en säsong med 53 poäng på 52 matcher och ett VM-silver med 3 kronor 2011. Välkommen till podden, David.
Stort tack.
Är det krögare som står på ditt visitkort numera?
Ja, det gör ju faktiskt det. Sen 3 år tillbaks.
Du valde ju lite många spelare som slutar, väljer en fortsätta inom hockeyn på ett eller annat sätt där. Du valde någonting helt annat. Berätta lite grann där.
Nej, men intresset har väl egentligen funnits ända sedan du nämnde de åren i Malmö jag hade där nere. Jönköping tidigt 2000-tal var väl ingen höjdarstad rent så restaurang, kafémässigt, utan det var ju lite som en helt ny värld öppnade sig under de 5 åren i Malmö, och där väcktes ett intresse egentligen. Sen har jag haft det i bakhuvudet hela min karriär i stort sett, att den dagen jag lägger av så vet jag vad jag ska syssla med. Någonting inom café, någon restaurang. Egentligen var det ju en rip-off som skulle göras av Café Kust nere i Falsterbo i Malmö. Men sen blev det då restaurang El Gordo istället med tapas. Så själva känslan har varit alltid så skön att jag har alltid vetat den dagen jag lägger av, vad ska jag göra?
Vad är det med krogmiljön då som har lockat dig? Eller restaurang?
Ja, men det är ju, alltså, jag älskar mat och dryck för det första, och sen hela miljön, träffa folk. Fantastiskt, jobba bland människor och försöka få dem att uppleva det du har skapat så bra som du bara går, och få dem att tycka att det är lika bra som du tycker. Ja, men det är en utmaning, och det är riktigt kul faktiskt.
Har vi besökt El Gordo ett par gånger, och det är både gott och mysigt där nere, så vi kan väl göra lite gratis reklam
här. Ja, men det är bra, alltså, det gillar vi, ja, det är bra, det är bra.
Det finns ju en romantiserad bild av det här med krogbranschen, och det är många som vill ha restaurang och man vill ha sin kvarterskrog, och sen har du varit i den här världen i 3-4 år i alla fall. Är det så glamoröst och häftigt som du trodde från början?
Ja, men alltså både ja och nej. Själva livet i restaurang, va? Det är väl ungefär som jag trodde. Fantastiskt hur många roliga, trevliga människor som jobbar inom den branschen. Man har väldigt roligt på sin arbetsplats. Det är en utmaning, det är mycket personal i omsättning. Mycket ungdomar som kommer, jobbar ett tag, vi lär upp dem och sen drar de vidare. Snacket inom restaurangfolket är väl ungefär som ett hockeyomklädningsrum. Här är hälften tjejer som är med i snacket, så det är, nej, men det är en härlig miljö.
Vad är din huvuduppgift inom restaurangen nu då? Vad är det du gör mest?
Det är ju att servera helt enkelt. Jag har hand om ett visst antal bord på kvällen och dagarna och se till så att gästerna har det bra. Även står vid dörren och tar emot gäster när det är som mest tryck, fredag, lördagar. Speciellt under sommarhalvåret så är det helt galet nere för atollen där i Jönköping med en gigantisk uteservering som vi har och bästa solläget i stan. Så det är fullt ös.
Hinner du servera något också, eller blir det mycket, mycket hockeytugg? Är det många fortfarande som vill surra hockey?
Ja, det går i perioder. Som den här veckan så är det ju underleverantörsmässa här i stan. Så jag snackade nog mer hockey igår kväll än vad jag serverade, skulle jag vilja säga. Men, ja, det är kul. då kommer det liksom folk från olika delar här i landet. Det var mycket Örebrosnack i tisdags och igår var det Färjestad och även en del Malmö. Så det är spännande.
Tänkte vi skulle gå igenom din karriär lite grann och saker som har hänt och sådär. Jag skulle vilja börja med att läsa upp ett citat som du sa i samband med ditt tacktal den 27 januari 2017 då din tröja hissades i taket. Och det var bland det bästa jag har hört och som jag tycker är en vattendelare när det gäller det här vad talang och inte är. Vi har haft mycket diskussioner om det där, om talang bara är tekniska färdigheter, om det finns något annat. Så här sa du: kämpa på, ge aldrig upp. Talangen tar er en bit på vägen, men den största talangen man kan ha är att älska sporten och bli bättre och bättre för varje dag.
Mm.
Kan du utveckla det lite grann?
Det var mycket min egna karriär som jag väger in i det där. Visst, jag hade en del talang i de unga åren, men jag vet också hur mycket jag fick kämpa liksom för att hålla jämna steg med mina lagkamrater, hur mycket mer tid extra jag fick lägga vid sidan om för att ta mig till i första hand och till de första uttalarna det blir, och det är ju det här med TV-pucken och senare med landslag, ungdomslandslag, junior-EM, junior-VM och sen senare ut i seniorvärlden. Jag egentligen under hela min karriär, jag har aldrig fått någonting gratis, jag har alltid åkt på. Varje gång det har känts som att jag är på gång eller att det känns jättebra, så har det hänt någonting i min karriär. Det börjar med TV-pucken direkt, uttagen veckan innan det ska dra igång, så lyckas jag bryta benet på träningen mitt i en övning där vi skulle visa hur övningen skulle gå till. Så jag missar TV-pucken. Jag ser den från läktaren med ett stort gips i hela benet. Och då missar jag ju första ungdomslandslagsåren, och jag vet hur liksom, jag kommer ihåg hur mycket jag fick träna och kämpa och ta mig ikapp där. Och sen så har det egentligen hållit på hela min karriär, och egentligen så är det ju först när jag är 35 år som det blommar ut och släpper på riktigt för mig. Sen, jag menar, efter man lagt av och efter karriären är slut, så tänker man att varför gjorde jag inte så, varför kunde jag inte ha gjort det liksom bättre. Men till något sätt kom jag alltid tillbaka, så att jag gjorde det jag kunde. Jag skulle inte vilja ändra på någonting eller göra någonting annorlunda, utan hårt slit och ge aldrig upp drömmen på något sätt. Inte ens när du är 32-33 så gav jag upp, utan jag skulle ta mig till den yttersta nivån, till och med NHL fanns väl i tankarna när jag var i den åldern också, men dit kom jag aldrig. Men jag fick ändå åka till Ryssland och spela, jag fick spela VM till slut och följa dina drömmar, jobba hårt så kan du ta det hela vägen.
Ser du på det här med talang då? Målmedvetenhet, träningsflit, noggrannhet, är det en talang eller är det någonting som alla kan göra?
För mig är det ju, det är ju en talang liksom, att du älskar just hockeyn eller fotboll eller vad det är nu sysslar med, att du brinner för den så mycket så du gör det där extra hela tiden, du tränar extra, du älskar det räcker liksom inte med de här träningarna som laget har, utan minsta lilla tid, så om du står med klubban hemma eller om du står med fotbollen i trädgården och kickar, det tycker jag är en talang. Och sen hur många kickar du gör, ja, vissa av de här killarna som när jag fotbollstränar, de är 10 år, jag killar i laget som gör 100 kickar, de är ju fruktansvärt talangfulla. Jag killar som har den andra talang, som älskar att träna, de bor på fotbollsplanen och de är långt efter nu, men när man summerar det här så många av dem där kommer ju vara både i kapp och långt förbi också. Så att det tycker jag är en talang.
Du har ju sett många unga spelare komma upp också i HV när du själv blev äldre och så. Känner du att det har förändrats det här? Man pratar ju mycket om att det finns mening och mål men att det liksom är resan som är mödan värd på något sätt. Ser man målet snarare idag lite mer än vad man gjorde än att vilja göra den här resan just för kärleken till sporten?
Oh, den är svår. Det är så olika. Och Det är rätt kul när man fick göra karriär de årtiondena blir det ju. Som jag gjorde så fick man ju se liksom alla delar från tidigt 90-tal till när jag lägger av för 3 år sedan. När det är liksom lika strukturerat egentligen som det är i dagens SHL. Ungdomar på 90, tidigt 2000-tal, om de var annorlunda. Svårt att säga. Jag tror nog de är lite mer drivna och skolade idag genom hela ungdoms junior proceduren så, och förr kanske det var lite mer att vissa kunde slå sig igenom och ta sig hela vägen. Det behövdes kanske lite andra egenskaper då än vad det gör idag. Väldigt svår fråga, väldigt svår.
Lite tuffare idag att du måste stå upp på en viss nivå. Att det inte räckte med vilja och inställning förut. Tror du det med den här tekniska nivån har höjt så pass mycket på spelare idag?
Ja, det tycker jag. Du måste hålla en viss nivå idag. Du måste vara mer allround för att kunna komma in, tror jag. Så mot vad det var när jag var ung och kom upp. Att om du var bra på en grej så kunde du komma väldigt långt på den. Ute på isen, men just nu så det krävs så mycket för att du ska kunna vara med och konkurrera på den nivån som vi håller bara i SHL här. Mm.
Vad var det som gjorde att du som 5-6-åring fastnade för ishockey?
Alltså det var ju egentligen en flytt som var hela grejen för mig. Jag bodde i ett område här i Huskvarna som heter Öxnaga. Höll inte på med någon ishockey. Visst, jag kan ju se någon plansch här från pojkrummet i gamla fotalbum att jag har Slava Fetisov precis ovanför huvudet där jag sov. Men det var väl egentligen, och att man givetvis har någon så här HV-mössa, HV-halsduk på bilderna på vintern. Men jag spelade aldrig själv, kanske lite landhockey sådär. Utan det är en flytt ner till söder på Huskvarna. Där träffade jag då på Johan Davidsson. Och David Halvarsson blir klasskamrater där och egentligen så är de som tar med mig till hockeyskolan och vi börjar där.
Det var ditt första möte där med Davidsson då, det var då ni träffades första gången.
Ja, exakt. Ja.
Det är lite häftigt där att ni har hängt ihop som ni har gjort också under karriären där och två grabbar från Huskvarna, slagskott härifrån Kinnarps arena som har gjort så stora avtryck i föreningen.
Ja, verkligen. Ja, men det har varit liksom, jag tror det var bra för oss båda egentligen under hela, vi är ju tävlingsmänniskor ute i fingerspetsarna båda två. Vi gick i parallellklasser på mellan- och högstadiegrejer och de rasterna liksom, man skulle vilja gå tillbaka idag och titta på hur det såg ut egentligen och två stycken som sprang runt och nästan lipade på planen för de hatade att förlora så mycket så, och fick med sig sina klasser liksom i det här och det var tuffa fighter.
Ni spelar mot varandra klasserna, parallellklasserna.
Ja, exakt, exakt. Mm.
Johan framstår ju så många som en riktig svärmorsdröm och lugn och så där, men han var starkt tävlingsinriktad redan i unga år.
Ja, det är väl egentligen bara ändå som kan mäta sig med den som jag varit i närheten av under min karriär. Det är ju Stefan Liv där som var, han var ett steg till faktiskt när det gällde att hata och förlora och verkligen liksom göra allting för att vinna egentligen.
Mm. Det är ju en egenskap som man förknippar väldigt starkt med dig också. Vad skulle du placera in dig i den här trion när det gäller just tävlingsnivå?
Ja, men jag sätter mig nog som en trea faktiskt, precis efter Johan där. Men inte långt efter.
Ditt efternamn där, din pappa kom från från Tjeckien.
Jajamän.
Kom till Jönköping innan, eller Huskvarna då, innan du föddes.
Ja, exakt. Ja, det var ju den här Prag 68 då. Han och hans polargäng, de stack från Tjeckien då när ryssarna kom, och efter många om så hamnade han i Huskvarna och träffade min mamma. Så
gick det inte att vara kvar där för honom då när det var ryssarna kom, eller hur?
Nej, men de skulle in och göra en, jag vet inte om han har förklarat det här för mig, jag vet inte exakt om det var en 4 års militärtjänst eller någon sån här för den ryska skolan, och de var inte så sugna på det, hans gäng, så de, ja, de stack helt enkelt, och de var 18-19 år, de killarna. Sprang över gränsen och ner till Italien och sådana här uppsamlingsområde. Svenskarna behövde arbetskraft och var headhunter då nere i Italien, för så hans gäng där, de drog till Sverige. Mm.
Tjeckien är också ett stort hockeyland där. Var han hockeyintresserad, eller är han hockeyintresserad, och var han hockeyintresserad din
pappa? Han är långt mer än intresserad. Han är en hockeynörd, är han faktiskt. Och alltid älskat hockey och även fotboll givetvis. Men han är en sportmänniska ut i fingerspetsarna. Och, han spelade själv i Tjeckien på en viss nivå. Det vet vi fortfarande inte idag vilken nivå det var på. Men sen spelade han fotboll här i Husqvarna.
Men aldrig hockey i Sverige då?
Nej, inte så i lag. Nej, nej.
Men en man med starka åsikter när det gäller hockey.
Det kan man säga, ja.
Och ja, du gick ju hela vägen där från hockeyskolan och upp i A-laget och vann väl SM-guld i stort sett. Det första ni gjorde när ni kom upp i...
Ja, verkligen. Johan var ju uppe ett år tidigare med A-laget. Jag var med någon träningsmatch där året innan. Men sen startade vi upp då. Det var ju... David Halvarsson och jag kom upp samtidigt då. Två 18-åriga backar. Vi bildade ju backbar där i fjärde femman. Då körde du bara på 3-5 i elitserien som det hette då. Johan spelade ju regelbundet. Sen var ju Niklas Ram med också då, som är här också från Husqvarna Lekeryd. Han är ett år äldre då. Men. Så vi var ett gäng unga killar som kom upp samtidigt.
Och det var den där klassiska finalen mot Brynäs där.
Ja, exakt.
Kung Sune och
Johan
Lindbom avgjorde. Hur är det att vinna så tidigt när man är så pass ung och man kommer upp, och förstår man hur stort det är?
Eller? Nej, det var en konstig känsla. Vi var så vana vid att vinna. Vi hade ett fantastiskt lag med 75-76 i HV. Vi vann väl i stort sett allt. Utan pojk-SM, vad jag kommer ihåg. Så vi vann junior-SM och vi hade ett fruktansvärt starkt lag. Så att, nej, men det är klart att vi ska vinna här också, var känslan. Även om vi, jag och David hade väldigt små roller. Johan spelade, Niklas spelade också. Så var det, ja, det här kommer vi göra många gånger till. Liksom, så att, nej, det var nog väldigt svårt att ta in. Egentligen hur stort det var. Och det var första SM-guldet i HV71 också. Och med allt firande och sånt här efter. Det kanske hade varit rätt bra för väntorna och verkligen få känna hur tufft det är att gå den resan och verkligen vinna. Men ja, vi gjorde det direkt. Mm.
Det var ett rätt kaxigt gäng ungdomar som kom upp där i HV då. Var det?
Ja, det var det. Speciellt jag själv. Det var rätt kul att se alla de här åren man har spelat. Men när det kommer upp ungdomar, man brukar ju alltid kunna jämföra med sig själv och de andra kompisarna som kommer upp. Liksom hur man tar sig an första träningarna, första matcherna. Jag kommer ihåg jag var i slagsmål första träningen med Ove Törnberg. Liksom. Ove var ju en av de äldsta i laget och han var ju hetlevrad. Jag skulle visa att här kommer jag ska upp och ta plats, jag är inte med bara för att titta. Och jag tror det andra eller tredje träningen, då ryker under tandraden på mig, då får jag en crosschecking rakt i ansiktet på träning av Falk. Och ja, det var livat direkt när man kom upp.
Ja, det var lite annorlunda.
Ja, det var annorlunda. Så är det. Och lite som jag säger här, jag har sett liksom alla de här delarna. Hockeyns utveckling tills vad den är idag. Från perioderna i Malmö och i början i HV här. Vilken resa man har haft.
Var det bättre förr då?
Nej, det ska jag inte säga än. Jag är lite för ung för att säga att det var bättre för redan nu.
Men det var ju, du var ju med där i HV 4-5 säsonger efter SM-guldet där, och gjorde väl inget så här jättestort väsen av dig under de här åren. Det var, hur ser du på de där 4-5 åren efter SM-guldet där? Det gällde unga spelare och HV71 och den biten.
Ja, nej, men det var tufft. Det var tufft att slå sig in. Det var tufft att ta plats. Jag var på väg flera gånger att slå igenom ordentligt. Det kändes jättebra i perioder. Sen när man fick sina dippar så var det väldigt lätt att bli av med det. För tron att man hade byggt upp väldigt snabbt. Så jag spelade JVM-final året efter. Vi förlorade som alla andra mot Kanada där i Boston. Det var ju vårt junior-VM för 76-erna. Och jag kommer ihåg, var besviken på den säsongen jag var. Jag hade Sune Bergman, vi hade ett möte efter säsongen, ett individuellt samtal. Och jag kommer ihåg att jag sa till Sune hur besviken var på säsongen, för jag hade fått för lite chans. Och kommer ihåg hur arg han var på mig, att man förtjänar sin chans. Och han hade väl helt rätt i det. Kan jag ju sitta här idag och vara liksom 42 och tänka tillbaka. Så att det är klart han hade rätt. Kändes mycket bättre senare, de här två säsongerna som kom efter. Ha en helt okej framträdande roll fram och tillbaks. Men jag är inte riktigt nöjd ändå. Jag får inte den kicken i karriären som jag ville. Så att jag kände att jag var tvungen faktiskt att ta mig härifrån, växa upp och testa någonting nytt.
Mm. Och det blev Malmö 2001 säsongen, det första där.
Ja.
Vikegård och...
Ja. Vikegård ringde hem till mig och vi hade ett långt snack där innan jag bestämde mig för Malmö, och det kändes ju helt rätt med den satsningen som gjordes där nere. Vi hade ett fantastiskt lag första året jag är där nere. Vi går till semifinal, förlorar mot Färjestad om jag minns det rätt. Det året har vi faktiskt lag för att gå längre än till semifinal. Sen, ja, det händer så mycket grejer i Malmö så allting är bara en stor röra liksom. Ja.
Hur var det för en Jönköpingskille, om vi säger så, och HV-kille verkligen, och ta det där steget och bryta med HV och gå till Malmö som var, vad ska jag säga, ganska omdiskuterad klubb i Sverige på den här tiden efter sina satsningar och inte jättepopulärt överallt och sådär. Hur var det?
Nej, men jag har alltid gått min egen väg. Jag har alltid stått för det jag har gjort här i livet liksom. Så att jag tyckte det var helt rätt för mig att göra det. Sen vad alla tyckte och tänkte, det struntade jag fullständigt i liksom. Och jag menar, jag kommer ihåg första gången jag kom upp hit till, som det hade faktiskt blivit Kinnaps arena då, första gången där, första matchen här uppe. Jag tror jag har 4 stycken utvisningar och jag är helt galen där ute på isen, tacklar och vevar på allt som jag ser liksom. Och det, hela hallen buar varje gång jag rör pucken liksom. Men, ja, jag struntade i det då. Jag tyckte att det kunde hjälpa mitt lag i Malmö, men det kanske det inte gjorde. Jag hade väl bättre matcher här med Malmö-laget senare. Speciellt den senare delen under Malmö-perioden så gjorde jag ju mina absolut bästa matcher mot HV hela tiden.
Har det alltid funnits en starkt självförtroende och jag gör det på mitt sätt och lyssnar inte så mycket på vad andra säger? Är det något som du alltid haft med dig?
Ja, det är det. Och jag menar, det har ju varit både till för- och stora nackdelar också. Jag menar, många gånger under en karriär då ska du ju lyssna mer på vad andra tycker och tänker istället för att tro att du alltid har rätt. Visst, jag har tagit till mig under hela den här vägen också jättemycket bra grejer från tränare. Sune Berg, men jag kommer ihåg vissa grejer som han lärde mig när jag var 18-19 år som jag var med hela karriären. Vissa värderingar som jag inte hade en aning om när jag kom upp, och jag tänkte väl egentligen när han sa det från början att det skiter väl jag i. Det är ingenting jag behöver ta till mig, men jag gjorde det med vissa av de där grejerna, och de, jag hann att tacka för många av de där bra grejerna.
För en utomstående så kändes det ganska givet att du på något sätt skulle fortsätta med hockey. Det känns som att du alltid haft ett stort brinn för hockey. Du har alltid liksom tänkt mycket hockey och sådär, och hur man ska spela. Så finns det någon längtan att bli tränare eller något sånt? Eller?
Hade du frågat mig för ett och ett halvt år sedan så hade jag sagt nej. Men det är lite jobbigt för tillfället, för att den här gnistan börjar tända. Så jag vet inte, just nu i mitt liv med det jobbet jag har, så är det väldigt tufft att syssla med hockey, för det tar väldigt mycket tid. Men gnistan är där, och jag börjar känna att jag brinner för hockeyn ordentligt igen, och jag blir lite rädd för det.
Vad är det framför allt? Du hade bestämt i restaurang redan 10-15 år innan du gjorde det. Jag misstänker att du även har funderat lite grann på vilken, var du skulle kunna göra störst nytta inom hockeyn också.
Nej, men det är ju, ja, men det är ju att lära ut egentligen allting jag fick lära mig. Försöka det jag lärde mig på 22, om jag kan lära ut det till killar, och det bara ta ett par år eller någon säsong. Det är väl egentligen så man tänker. Man samlar på sig så mycket kunskap under de här åren. Och det handlar ju inte bara om spelsätt, hur du spelar, utan det är egentligen hela ditt levande och allting runt om, och att man ska ta chansen när den finns och inte vänta som jag gjorde.
Ser du på all den här statistikbiten som har kommit in? Jag misstänker att du fanns en del i alla fall i sista säsongen du spelade där, men det är ju väldigt mycket runt det här med Corsi och ja, typen av mer avancerad statistik. Där. Hur bevandrad är du där? Och vad?
Nej, det är jag inte. Jag har ju en del kontakt så med mina kompisar. Då. Dels Niklas Ram då, som är backcoachen i HV, och sportcheferna Johan gånger två. Jag har väl frågat Niklas en hel del gånger. Så här med.
Han har väl lite svart bälte i sånt där nästan?
Han är ju alltså nördarnas nörd på det där. Han följer det slaviskt. Och, det har ju funkat bra.
Ja. Är det en fara att man tappar lite sin själ hockey?
Jag vet inte. Jag är nog ingen fantast, tror jag inte. Ändå så frågar jag han ibland om vissa spelare, vad hade han och vad hade han. Jag har en viss känsla liksom, men ganska många gånger så stämmer inte den känslan man har, just vad, hur det har sett ut under matchen. Så där kan det nog hjälpa en del, men nej, jag är nog lite mer old school, känns det som, och går på egna känslor, det tror jag.
Tänkte avsluta den här Malmö-tiden där bara. Du hade ju en del, eller ni hade ju en hel del färgstarka tränare under de här 5 åren du var där. Jag tänkte Niklas Wikegård, Pelle Bäckman, Mats Lust, du, Dan Hobér var där ditt Hobér sista år också. Där, så, ja. Vem var galnast av de här?
galnast. Ja, man har ju så många minnen alltså, men ja. Wikegård när han slog sönder vattentanken som vi hade i mitten av omklädningsrummet när vi låg under med Färjestad med 0-3 hemma efter den första period. När det blir någon slags baksug i den här, han slår alltså ett hål på den. Så att hela den tanken, vi snackar ju en säkert 15-20 liter, töms rakt i ansiktet på honom på en halv sekund. Och den tystnaden som är omklädd, som när det har hänt, ingen vågar visa någonting. Och han går ett varv och stirrar på spelare efter spelare. Om någon hade garvat där åt honom, då hade det hänt grejer, kan jag säga. Men så fort han var i gamla omklädningsrummet i Malmö stadion, då var det faktiskt 2 dörrar emellan till tränarrummet. Så han, när han har gått ner och stängt dörren efter sig, hela laget börja askarva och vill ligga under med 3-0 efter den första period. Det var en sån här, det kommer man aldrig glömma.
Ja, jag tänkte jag skulle lägga in lite såna här klassiska snabbfrågor också, som du får svara på, och börja med den bästa spelare du har spelat med.
rent så här skillsmässigt isen, Tarasenko, alltså i när jag spelade Novosibirsk. Jag var bara där några månader, men det han gjorde, han var 19 år. Han var helt omöjlig att stoppa. 107 kilo, 1,90 och snabbast i laget. Helt magiskt så. Men under en lång tid och en spelare som man vill ha med sig i laget, då är det Johan Davidsson. Mm.
Bästa spelare du spelat emot?
Ja, jag mötte Peter Forsberg i lockouten. Och jag tycker att han är den bästa som har spelat under den tiden jag spelade och Peter.
Mm. Bästa tränare du har haft?
Rent så tränarmässigt, bygga upp under en period, Per Måts utan tvekan. Det han gjorde här i HV, det är egentligen där HVs, han startade ju hela HVs storhetstid, 2000-talet. Sen när han lämnar så är det ju först Kenta som kom in. Han är helt rätt för den tiden som var efter Måts, det han hade gjort och byggt upp här. Sen kommer ju Janne Karlsson som verkligen gick all in på mig och satsade 100% på mig. En av de få tränarna genom hela min karriär som gjorde det. Och, det är ju min absolut i särklass bästa säsong jag gjorde.
Bästa upplevelsen på en hockeyrink?
Det är ju, givetvis är det ju SM-gulden. Det går ju inte att komma ifrån. Den känslan och allting. Sen är det ju alltså hela VM-turneringen som jag är med. Spelar fram till ända fram till finalen då. Den är inte så rolig, men
Bratislava 2011.
Ja, just den känslan att spela på den nivå. Alltså det var en hög nivå. De andra lag, de var bra. Kanada, USA, ryssarna, finnarna, de hade riktigt bra lag. Vi var ju jätte underdogs den turneringen. Mårts valde ju att satsa väldigt mycket på de han hade sett i SHL de senaste åren. De killarna som kom från NHL till oss, det var ju sådana som han nyss hade lämnat och hade inga framträdande roller i sina NHL-lag. Och det var nog ingen som trodde på oss det VM-et, men vi kom samman som ett lag och fick väldigt stort förtroende av Pelle och det gick jäkligt bra faktiskt. Så det var att spela på Rusta några veckor nere i Bratislava, det var en fantastisk känsla.
Mm. Tyngsta upplevelsen på en hockeyrink?
Och det är finalen.
I Bratislava?
Ja, vi förlorade mot Finland med, jag tror det slutade 6-1 i slut.
Leder med 1-0 i slutet på andra perioden.
Ja, och jag tar en utvisning och de kvitterar 1-1 och sen 2-1 målet som finnarna gör i början på tredje får jag ta på mig helt och vad bedrövad jag var efter matchen där.
Vi kan ju stanna kvar vid landslagskarriären där den gick ju vågor eller vad man ska säga lite grann. Det var lite långt bland gångerna ibland och sådär. Debuten tidigt, det var 22-23 någonting.
Ja. Den finns ju inte i statistiken.
Nej, men vi höll på att leta efter den, men vi har hittat den på andra.
Ja, exakt.
Väldigt speciellt ställe den spelades på också. Det är landslagsdebuten, berätta lite där.
Ja, nej, men det var ju min pappas hemstad, Slin. Det var ju 98, alltså landslaget, det var ingen fast förbundskapten, utan Wallin hade ju huvudansvar och sen valde han ju ut vissa tränare som skulle ha vissa turneringar och Vikegård Boostet hade den turneringen och jag kom med där. Jag spelade med ett Modo-gäng med Söderberg, Värmblom, Svartvaret. Jag tror jag bildade back på med Daniel Tjernqvist faktiskt genom hela turneringen och det gick riktigt bra, så vi vann den checkturneringen och det var första gången på hur länge som helst Sverige hade vunnit, så det var speciellt, kommer man ihåg väldigt väl den turneringen.
Men VM-debuten som sagt, du var 35 år när du gjorde VM-debut. Du debuterade när du var 22, men det tog 13 år innan du...
Ja, det tog några år där för att mogna liksom. Mm.
Vad berodde det på att det tog så lång tid där mellan debuten och... Eller, ja, debuten och debuten då?
Det finns väl 1000 grejer ute efter den vägen som gör till eller från att det inte blir någonting från att... bara summerade med. Jag tog inte chansen de gångerna jag fick chansen i de här Europa-turneringarna. Jag vet inte. Jag kunde bara slarva bort de där turneringarna. Huvudet var inte där helt enkelt. Så. Jag vet inte. Jag brann inte för de turneringarna precis som jag kunde brinna i ett slutspel i SHL eller när det väl kom till ett VM sen, hur jag brann för det liksom. Träningsmatch, turnering har aldrig varit min grej på något sätt. Kan vara någon slags dum förklaring.
Mm. Och sen var det för sent att reparera den skadan när det varit VM-turneringar.
Under säsongen så har jag ju totalt kastat bort alla de där turneringarna. Mm. Sen kan jag ju tycka jag gjorde någon jättebra turnering och fick inte chansen turneringen efter. Då det var också sådana grejer som kunde hända. Mm. Som gjorde att jag kan säga jag brydde mig inte så mycket om det heller faktiskt. Jag ska vara helt ärlig.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi kommer in på ett lite tyngre avsnitt här nu, 7 september 2011. Kan du ta oss igenom det dygnet och veckorna efteråt? Där?
Ja, det var ju en livsvändare. Så fort du nämner då så börjar jag ju liksom, jag får ju rysningar och gåshud direkt över hela kroppen. Jag kommer ihåg känslan. Vi hade KHL-premiär på gång med Novosibirsk. Vi satt ju faktiskt i ett flyg när det hände. Vi var på väg till Omsk. Vi landade i Omsk och ryssarna i laget började prata om någonting med Jaroslav och vi försöker, jag och de här två finnarna som jag spelade med, vi försöker snappa upp ord för ord vad som det pratas om. Från början har det hänt en olycka med någon i Jaroslav till de har flygplansstrul till flygplanet har kraschat och det är en skadad till att det är två omkomna till att det är två som har överlevt. Ja, de timmarna jag efter där, jag kommer inte ihåg så mycket faktiskt. Jag kommer ihåg att jag sitter på hotellet och jag sitter bara och gråter, jag ringer några där hemma som inte vet om någonting än. Jag kommer ihåg min tränare Juskevich då, Stefan hade varit i Sibirsk året innan och när jag öppnar dörren så står han där och gråter, alltså den tuffaste människan på jorden, och han kramar om mig och säger att jag behöver inte följa med ner på matchvärmningen. Och sen kommer jag egentligen inte ihåg någonting förrän ceremonin här hemma i Kinnarps arena för Stefan 3 dagar senare.
Det är helt svart i stort sett där.
Ja, det finns väl något minne jag kommer hem. Och det, ja, det mest alltså känslostarka jag varit med om, det är jag byter flygplan i Moskva och jag bara känner att någonstans här så finns Anna Liv då, Stefans fru, på någon konstig känsla. Jag springer, jag ser ett flyg som ska gå till, om det var Stockholm, så jag springer till den gaten, hon är precis på väg att checka in där. Det var bara någon kraft, någon känsla i kroppen som gjorde att så jag fick se henne där och fick hålla om henne i någon minut innan hon skulle vidare och jag skulle vidare hem till totalt blackout.
Ni flög med olika plan från Moskva där du var, Anna?
Ja, ja, hon var på väg till Jaroslav och jag var på väg hem.
Ja. Spelade ni match den kvällen då eller hur?
Nej. Den ställdes in. Ja. Och det är just det, jag kommer inte ihåg någonting. När vi tas hem till Novosibirsk, flygbiljetter, hur kom jag till, jag kommer inte ihåg någonting.
Och det här var ju, du hade ju gått från Dinamo Minsk till Sibir den här säsongen, och Stefan hade lämnat Sibir och gått till Lokomotiv där. Så du...
Stefan, ja, och det är under VM:et allt det här hände, med förhandlingar fram och tillbaks, vilka lag jag och Stefan vill hamna i samma lag. Vi vill köra ett år ihop i KL verkligen, och han tjatar på mig, Jaroslav, 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 och jag, ja, jag vill, och de är intresserade. Vi mötte Jaroslav i slutspelet med Minsk. Vi kom åtta i serien, och de kom etta, och vi åker ut i sjunde avgörande mot Jaroslav där, och jag spelade fantastiskt slutspel. Spelade kanske som jag gjorde ibland över min förmåga, och det var väldigt långt gånget med att jag kanske skulle ta Jaroslav, men de backade över sista stund, och därför sitter jag här idag, och då blev det Sibir istället.
Du kunde lika gärna ha varit på det planet.
Det var jättenära.
Istället då så var du, fick du sitta i omklädningsrummet där, och så Stefan hade suttit året innan där. Jag förstod som att du hade platsen bredvid.
Ja, platsen bredvid. Ja. Och det var ju fint gjort av givetvis att hedra Stefan. Det var ett foto och det var färska blommor varje dag, och hans matchtröja hängde. Men för mig då komma till träningarna varje dag och matcher och se och bli påminn hela tiden och komma in efter första perioden, stirra rakt in i hans foto, och komma in efter andra perioden, stirra rakt in i hans. Det var en tuff tid. Det var en väldigt tuff tid.
Du var ju verkligen på toppen av din karriär här också. Man säger att du hade slagit poängrekordet hemma i SHL där 2009-2010 var väl det. Du har spelat VM där, du hade fått KL-spel med Dinamo Minsk där. Och du var verkligen,
ja, jag är på toppen. Pikade där, ja, på toppen. Ja, och den försäsongen så är det pikarnas pik. Det är han Tarasenko jag nämnde här innan. Tillsammans med de här finna Lehtere spelar ju i Philadelphia idag, och Jonas Enlund, jag vet inte om han spelar i KL. Vi har total lekstuga med alla motståndare hela försäsongen, och vi öser in mål och poäng i de matcherna, och ser verkligen fram emot den här starten med den superfemman som de hade skapat. Så vändes allting på någon minut.
Du spelade kvar i Sibir någon månad där och bytte sen till...
Ja, jag spelade... Det gick väl på något konstigt sätt, så gick det helt okej. Och jag vet inte vad som hände än idag, men helt plötsligt så... Det började kännas lite bättre faktiskt. Jag började kunna bearbeta sorgen på ett bra sätt. Och jag kommer ihåg läget när det hände också. Vi mötte UFA hemma och vi slår dem, och UFA är en liten sån hatmotståndare för Novosibirsk, och jag gör mål, och jag tror vi nollar Radulov. Alla är så glada. Jag blir inkallad i tränarrummet efter, och de säger att de inte är nöjda med mitt spel. Och jag en blixt från klar och himmel. Jag förstod ingenting, och sen började jag förstå att då hade det hänt någonting, att de ville ha någon trade-affär, och där började det. Vilket gör att jag kommer faktiskt till Janne Karlsson och Atlant i Moskva.
Din förra tränare i HV.
Ja, exakt. Mm. Och personligen så spelar jag faktiskt riktigt illa för Janne i Atlant. Det går inget bra, men laget spelar fantastiskt, så vi vinner ju. Vi vinner mina första 10 matcher jag spelade, tror jag. Sen förlorar vi 2. Och sen får jag gå. Precis innan nyårsafton. Så det var en ny smäll faktiskt. Jag trivdes där. Det var ju Patrik Zackrisson och Jonas Andersson. Fick spela med 2 svenska killar igen. Och återigen det här med liksom vardagen. Och inte behöva tänka hela tiden bara på Stefan, utan... började kunna leva normalt.
Du kände att du kunde prestera i alla fall. Det var inte det att du bara ville hem.
Nej, jag förstår. Jag fattar varför jag inte fick ut något spel. Jag spelade med bra spelare, så att jag borde fått ut mycket mer de matcherna jag gjorde i Atlant. Men nej, jag spelade riktigt dåligt faktiskt. Så.
Hur har livet varit efter den här dagen? 7 september.
Perioder, kan jag säga. Från att kännas bra till liksom bara få fortsätta sådana riktigt tunga perioder. Idag funkar det ju bra. Vi samlas gänget en gång om året och träffas och pratar om gamla minnen och allting, och givetvis Stefan är med oss hela tiden, så vi pratar om han ofta, men just, ja, det är rätt konstigt det där hur man kan bearbeta en sorg. Ja. Idag så skrattar vi åt grejer som hände tillsammans med honom istället för att gräva ner sig.
Hur funkar en sorg? Så läker tiden alla sår?
Inte alla, men ja, den läker sår. Mm. Det gör den.
För mig känns ju, du har alltid känts som en spelare som när det är på isen så är det på liv och död, om du förstår mig rätt, i alla fall i sporttermer där. Förändrades det mindsetet, som man säger så, efter det här hade hänt?
Ja, det gjorde det.
Och det gjorde kändes det. Inte riktigt?
Nej, det gjorde den inte. Men det är samma där, det gick i perioder. Det kunde kännas fruktansvärt bra. Från i nästa period så var jag helt under isen. Och det följde även med mig hem till HV efter Atlant. Jag var alldeles för ojämn mina sista säsonger. Vissa perioder så kändes det jättebra, sen var jag rent usel i andra perioder.
När du ser tillbaka, när du har lite distans på det här nu, du spelade ju till du var 39. Mm. Borde du ha slutat tidigare?
Nej, det skulle jag inte gjort. Men jag skulle tagit hand om mina skador. Det ångrar jag. Det är en av de så här få grejerna som jag ångrar i min karriär. Att man kan faktiskt vara skadad. Man kan ta och kliva åt sidan och rehabträna tills man är fit for fight. Det går inte att åka runt halvskadad under långa perioder. Det går inte att prestera på den nivån som det ändå hade blivit. Så det ångrar jag då. Jag skulle aldrig spelat så som kroppen kändes, utan jag skulle tagit hand om.
Var det en drivkraft att du inte ville svika laget, eller
ja,
var det något?
Ja. Jag vågade inte steppa åt sidan, för då skulle jag inte kunna påverka någonting, utan jag visste så länge jag är med i alla fall och spelar, jag behöver inte vara bäst, men jag är i alla fall där och kan påverka i pauser, i underspelets gång och allting. Det är egentligen, jag brydde mig egentligen inte så mycket om mitt egna spel, så liksom att jag kunde acceptera att jag inte spelade bra, men på något konstigt sätt så tyckte jag, eller bara kände jag ändå att jag måste vara med här, för annars kan det gå åt helskotta.
Du skrev ju 3,5 års kontrakt, om jag minns rätt, med ja, HV när du lämnade Atlant där. Jag minns att jag skrev om det där, och Växjö var väl också involverad, lite sugen där då, och ta det. Hur nära var det att du hamnade i Växjö istället för HV?
Nej, jag träffade Evertsson faktiskt. Det gjorde jag. Nära, det vet jag. Jag vet inte. Nej, det var inte nära. Sen när väl diskussionerna med HV var klara så bestämde jag mig ganska omgående. Men visst, det Växjö la fram till mig, jag gick igång på det fullständigt, hur deras plan var. Jag tyckte den egentligen passade mig perfekt. Växjö var ju ganska nya då och färska. De ville ha mig som hade varit med. Jag hade sett allt. Jag visste hur det skulle gå till för att bli ett vinnande lag. Och de hade en 4-årsplan på hur de skulle vinna den. Och det sjuka är att de gjorde exakt det Henrik sa till mig där på motellet i Ljungby. Det var exakt det som hände. Så han klarade det utan mig.
Ett motell i Ljungby. där ni träffades. Ja. Istället blev det några ganska röriga och turbulenta år som avslutade karriären då i HV71, både för klubben och för din egen del.
Ja, verkligen, så kan man säga. Mm.
Först sorgen då naturligtvis efter Stefan.
Men det kändes bara bra att komma hem och få vara bland vänner och familj.
Jag tänkte
familj
som HV, som klubb var väl ganska taget av.
Ja, var stukad. Ja, men det kändes bra att vara där. Kändes jättebra. Rent så, mentalt, jättebra. Och sen när jag kommer hem och vi går för guldet det året. Så i efterhand så var det ett lag som kunde stoppa oss med den fysiken vi hade med Johansson i spetsen. Det var ju Färjestad. Det var de. Ingen annan, tror jag. Nej.
Ganska brutal match är det.
Ja, den var tuff. Den var tuff. Men ja, Färjestad vann den. Och det, på 7 matcher går de bästa vidare.
Din näst sista säsong, minns jag sista matchen där. Det var med Skellefteå borta. Ja. Vill jag minnas. De åkte ut där i kvartsfinal. Minns att jag pratade med dig då. Det var otroligt revanschugen. Visste precis vad ni skulle göra för att bli ett vinnande lag igen kommande säsong. Som skulle visa sig vara din sista då. Och sista året på kontraktet där. Det blev inte så som du hade tänkt det.
Nej, det kan man ju lugnt säga. Nej, men just jag kommer ihåg efter Skellefteå-serien där. Vilken säsong vi hade haft. Långt in i serien så har vi ju en 10, 11, 12 poäng upp till första sträcket. Vi är ju helt uträknade och jag är lagkapten. Johan har slutat. Och jag vet inte, vi var illa på det. Jag kommer ihåg hur frustrerad man var. Hur tufft det var liksom. Hur ska vi vända det och vad kan jag göra? Och då är det återigen det där att jag brydde mig inte så mycket om mig själv, utan det var ju bara HV och bara laget och bara alla andra. Måste göra de andra bra, måste gjuta mod i hela den här gruppen. Många nya spelare, många yngre killar som inte hade varit med innan. Jag var ju ensam kvar nästan också från det gänget som hade kört så många år tillsammans. Hur ska jag själv kunna få med allihopa de här? HV värvar ju Campoli, Salmela, Rajala, Christensen och allting vänder. Vi spelar fruktansvärt bra, börjar vinna matcher och tyvärr så åker vi på en hel del skador där på slutet och som gör att vi kan ju tyvärr inte bjuda upp Skellefteå på den dansen som jag tänkte vi skulle göra. Vi slog ut Leksand i play. Leksand har ju en fantastisk säsong och kom in som storfavorit och vi skickar ut dem. Och då vet man alltid den känslan, det självförtroende är att slå ut någon. Det spelar ingen roll om det är kvartsfinal eller om det är play-in. Den som vi hade med oss där. Men det kostade oss för mycket. Det kostade oss Salmela, Campoli, Macca Nilsson. Och jag själv blir skadad också mot Leksand. Det kostar 4 stycken. Så går vi in mot Skellefteå. Ett par av oss spelar ju halvskadade på sprutor och på tabletter och allting. Vi är nära dem. Vi är faktiskt nära. Vi åker ju med uddamål här hemma. Och vi har mål med några sekunder kvar. Vi vinner en match. Och vi förlorar någon sadden. Och vi förlorar någon med uddamålet där uppe. Sista matchen är vi inte nära. Men jag var helt 100 på att vi kommer skicka ut dem. Den säsongen. Och det är därför vi kom tillbaka till den intervjun jag gjorde med dig efter. Att vi hade hittat känslan. Med det gänget vi hade där. Så hade vi hittat vinnarkänslan.
Det var Torgny Wendelin och Anders Olsson som hade tagit över mitt under säsongen där då, va? Säsongen, eller under våren, sommaren där, då anställde ju HV71 Andreas Johansson som tränare.
Japp.
Och det blev ingen lyckad kombo mellan dig och honom.
Nej, det funkar inte. Vi är två helt olika människor. Vi står för helt olika saker. Och jag märkte det inte direkt, men det var killar i laget som märkte det direkt. Jag försökte så länge jag bara kunde göra allt och stanna kvar och vara ge energi och vara positiv, men det med det ledarskapet han stod för och alla hans värderingar och det han tyckte man skulle göra för att bli ett vinnande lag. Det var ju helt tvärt emot allting som jag var van vid. Alla de gångerna jag hade varit med i ett vinnande lag och sett hur en vinnande grupp agerar. Det var plus och minus poler. Så att det...
På vilket sätt var det plus och minus poler? Utvecklar
det. Alltså, om du ska bli ett vinnande lag, om du ska ha längre framgång, då måste du göra det tillsammans. Du kan inte göra det en och en och satsa på vissa killar eller bygga intriger inom en grupp. Det funkar liksom inte, utan du måste vara ett lag som gör det ihop. Och vi var ett lag totalt i spillror efter en bit in på den säsongen. Det var små grupperingar och skitsnack och massa dumma saker hela tiden. Och jag kände väl det, men det tog lång tid i alla fall. Men på slutet så var jag helt energilös. Det fanns ingenting kvar.
Du var ju lagkapten året innan, där redan inför säsongen, sommaren, där fick du reda på att du inte skulle vara lagkapten istället. Kände du inte redan då?
Nej, det gjorde jag inte. Jag blev förbannad och jag sa vad jag tyckte, men jag accepterade det. Och jag sa till Ted tydligt att jag gillar inte det här, men du är kapten nu och jag kommer backa dig och du kommer ha mig snett bakom dig hela den här säsongen. Jag kommer hjälpa dig, jag är på din sida. Och det har vi pratat om efter jag Ted liksom. Så att det, jag accepterade det, men jag var förbannad.
Med distans till det då, fanns det någonting du kunde ha gjort annorlunda den säsongen för att relationen skulle ha fungerat bättre?
Nej, den relationen har aldrig funkat. Det går inte. Men vi kan gå tillbaka till det här med skador. Jag var totalt fördärvad i en handled och i två höfter som gjorde. Jag kunde inte åka skridskor för jag hade så ont i höfterna. Och sprutorna bet inte längre i höfterna. Utan då var det operation som gällde. Och en längre rehabperiod. Och det tyckte jag inte jag kunde göra när jag kom upp i den åldern. Handleden var helt slut också. Jag hade spelat med bruten handled där säsongen innan i 3 månader. Väntat med operationen. Tog operationen på sommaren och kom in och börja säsongen med få en gipsad handled kan man väl säga, med ett skydd som gjorde att jag kunde inte röra handleden. Och,
men skulle du ens ha försökt att spela då?
Ja, men då jag vågade inte då vid sidan. Nej. Där tänkte jag, om jag är med så kan jag påverka, om jag är vid sidan så då ska man inte säga någonting, utan då är man vid sidan. Det är lite så min känsla av att liksom.
På vilket sätt skapades det intriger då i små grupper och på det sättet där att det var splittringar i laget och vad var det som...
Ja, brist, det här känns som det är utraderat det redan genom media. Vad det var som hände, det läckte ut en hel del efter säsongen där. Så det är så tragiska saker som hände så att jag orkar faktiskt inte prata om det igen. För det är så dumt och korkat. Mm.
Hur illa ute var HV tycker du den här säsongen och efter det då, som klubb?
Ja, HV var i botten. Och det som hände efter säsongen, hade inte det hänt om alla har accepterat och gått vidare med samma gäng bakom rodret, så är jag rädd för och nästan övertygad om att HV hade varit där Modo idag.
Jag minns din sista match. Du måste ha varit Linköping i slutspelet. Mm. Till och med att det var hemma här i Kinnarps arena, va?
Mm.
Och du fick sitta på bänken.
Mm.
Inte på läktaren utan på bänken.
Mm. Nej, men det var ingen, det var jag ville sitta på bänken för då kunde jag ändå vara med och påverka. Nu är vi där igen. Då kan jag vara med. Jag är med i omklädningsrummet. Jag kan pusha liksom och jag kan vara med. Så det vill
det var
jag.
Det bekvämt.
Ja, inga problem. Nej, inga problem.
Men ändå, hur var det att avsluta den karriären sittandes på bänken förlora en slutspelsmatch mot Linköping då? Det var väl inte riktigt det slutet?
Nej, det är klart det inte var. Och ju, energin var ju, ja, det var tomt liksom. Och kroppen också, både mentalt och fysiskt, var det ju helt tomt. Så att jag... Det är klart du vill sluta på toppen och du ska lyfta bucklan och lägga av. Men så som det var där, så ja, det var liksom lättnad också att, ja, pressen är inte på mig längre. Släpp det här nu. Mer så.
Och sen du funderade lite under hösten där efteråt om du skulle fortsätta. Du var 39 då. Tog du.
Men det blir alltid så just när säsong slutar och sen går det några veckor och så börjar det klia i muskler och allting och man börjar röra på sig och huvudet vill ju en sak liksom att sen kanske läka här nu om du bara får vila lite. Och jag försökte ett bra tag, men sen var det ju någonting som skulle liksom locka mig också, just med om jag skulle skriva kontrakt någonstans, så skulle det vara någonting som jag verkligen brann för och ville göra. Och jag hittade inte den.
Du har två grabbar idag.
Jajamän.
Sebastian och Cesar.
Yes.
10 och 5. Blir det någon ny Petrasek, tror du, på?
Ja, vi får se. Det finns förutsättningar. De spelar båda två. Jag har en stor som älskar hockey. Gjort sedan han var... något år, bara gått runt med en klubba och spelat och hållit på hela tiden. Han spelar i HVs U11 här. Och sen har jag en liten som egentligen inte såg mig spela under min karriär, och hans hockeyintresse, det har växt nu sista halvåret, året. Nu är det han som har tagit över där hemma och det är bara hockey. Och de här guld-DVD-erna som HV gjorde efter SM-gulden, den går på repeat hemma. Varje dag ska han sitta och kolla. Och han börjar kunna de där filmerna nu och börjar ställa frågor. Varför gjorde du så? Varför? Ja, det är kul att se, så att hockeyn har gnistan och tänds liksom i den här lilla.
Är du med någonting och hjälper till där på ungdoms med grabbarna på något med laget?
Nej, jag har varit en förälder på läktaren tills för ett tag sedan. Jag har börjat hjälpa dem lite på tematräning måndagar, HVSU 11 här. En tränare på runt 25 killar kan vara lite. Så jag har sagt till att jag kan gärna hjälpa till om de behöver hjälp. Och jag har utkört några gånger, så...
Dessutom tränare i fotbollslaget, har jag förstått det som. Ganska hård fotbollstränare.
Ja, HFFs Jürgen Klopp.
Är det det
du går under? Ja, lite så är det nog. Men ja, nej, men det, då är vi där igen. Om jag tar åt mig någonting, om jag brinner för någonting, då vill jag göra det helhjärtat. Så att jag har lagt mycket energi och kraft och känslor på de killarna nu i 3 år. Det har varit en fantastisk tid.
En tillfällighet att du tränar fotbollslaget men inte med fullt ut på hockeylaget?
Nej, det är ingen tillfällighet. Som jag sa, min energi med hockeyn, den var totalt finito när jag lade ner där. Så då väcktes den i fotboll istället då. Lite annat tankesätt och andra värderingar. Inte samma tavla som man har ritat på i 35 år, utan något annat.
Kan ju vara någon ung spelare i fotboll eller hockey eller någon förälder som sitter och lyssnar på det här. Vad ger dem lite råd? Vad skulle du vilja säga till dem?
Nej, men som förälder, det är ju att vara där för sin son eller dotter liksom, och backa upp och göra så mycket man bara kan för att de ska få leva ut sin dröm. Och även det kommer tuffa tider, men det kommer också fantastiska tider. Och lev varje dag och gör det så bra ni bara kan, dag för dag. Samla på er allting, till slut så efter många både med- och motgångar så kanske det blir en riktigt bra spelare, tjej eller kille, en vacker dag. Så lever en dröm.
Hur ser du på ungdomsklimatet i fotbollen och ishockeyn i Jönköping nu då, på U11-nivå? Eller på vägen dit också då, som därför.
Ja,
är det ett bra klimat?
Ja, det tycker jag. Jag gillar det här. Det är seriöst och det är bra utveckling och man ser den chansen, de möjligheterna som HV ger de här ungdomarna är ju fantastiskt med alla dessa träningar varje vecka och spontanidrotten blir ju givetvis inte så stor som det var då när jag växte upp, att vi fick ju någon träning i veckan resten av tiden då sprang vi runt själva ner på en usel isp ner på Vapenvallen, en uterink och brottades utan tränare, men nu för tiden så får de bra tränarhjälp utefter vägen, så det finns alla möjligheter.
Det låter bra. Vi börjar närma oss slutet här på podden. Är det någonting vi har glömt som du känner att vi borde lyfta här?
Jag tycker vi har betat av ganska mycket faktiskt.
Då ska jag be att tacka så mycket för att du ställde upp.
Tack själv. Alltid trevligt att vara med.